det är en story som fångar. Det är immersive liksom. Det är det här, oh, det är spännande. Det händer någonting, man vill veta. Jag måste spela mer, jag måste veta vad som händer sen liksom.
Varmt, varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Geekpodden. Så himla kul att ni har checkat in just det här avsnittet när vi ska snacka peka-klicka-spelen under 2000-talet. Alltså 2000 till 2010. Det är där vi kommer röra oss idag. Och det är inte bara jag, Fredrik Forninger, utan jag har ju också med mig min fantastiska, eminenta peka-klicka-expert
Anneli Thunberg.
Applåd, jag hör applåderna, bra. Anneli, dig hittar vi ju ibland, eller ja, rätt så ofta i en annan podd som heter
Vi spelar rollspel.
Och ni sen, och berätta lite om era podd nu då.
Ja, vi spelar rollspel helt enkelt. Namnet är ganska självförklarande. Har hållit på i 10 år, så det finns x antal avsnitt man kan checka in. Allt från one shots till långa kampanjer.
Ja, och vi, det här är ju del 2. Vi gjorde ju ett avsnitt tidigare, peka klicka del 1, om hur de här lite pixliga spelen slog igenom på 90-talet med företag som Sierra och LucasArts och sådär. Det var alltså otroligt mycket nostalgi i de där spelen med Fate of Atlantis och med Monkey Island och allt vad det var. Så lyssna gärna på det avsnittet om ni inte har gjort det innan. Då kanske blir det roligare att lyssna på det här avsnittet. Det här blir kul ändå. Men jag vet ju att då var ju du med, och då är det två saker jag vill ta upp som trådar från det avsnittet. För då var ni i Vi spelar rollspel, och körde ni ju det här Orient Express. Mordet på Orient Expressen var det inte, utan det heter
Horror on the Orient Express. Så det är ju i Call of Cthulhu universumet, eller vad man ska säga.
Och då hade du fått alltså då förstod jag det som att när ens karaktär blir galen eller dör, så byter man karaktär. Du var inne på din tredje karaktär vid det tillfället. Nu vet jag att den här kampanjen är avslutad, och då undrar ju vi alla, hur gick det? Vad fick ni fast mördaren?
Alltså, den fungerar ju inte riktigt så det är ju inte en mördare. Det är mer någon form av entitet kanske vi har förföljt, eller som har förföljt oss genom Europa. Ja, alltså, vill man veta så tycker jag att man ska lyssna på podden, men det jag kan säga är att jag behövde inte skapa en fjärde karaktär i alla fall, och det är jag nöjd med.
Oj, men det var en ganska stor spoiler att du ändå överlevde då fram till slutet.
Ja, det är ju inte egentligen en spoiler.
Var det ett tillfredsställande slut på äventyret, eller var det mörkt liksom?
Både och, definitivt både och.
Jag älskar det, mörkt och tillfredsställande är samma sak.
Ja, men det gör jag också. Och sen är väl våran podd ganska, ja, vi är väl kända för mycket flams och trams, så att även när vi spelar skräckspel och sådär, så blir det mycket humor, och det är lite vårat signum kan man väl säga.
Det är skönt när det är roligt. Jag vet ju också då att när vi skulle spela in förra avsnittet, så hade du gett dig på Indiana Jones and the Last Crusade, kommer du ihåg? Och då skulle du arbeta dig fram, och då var ju nästa The Fate of Atlantis, och då är ju frågan, kom du dit och klarar du det?
Jag har inte kommit dit tyvärr. Jag tyckte kanske inte att The Last Crusade var toppen, så tänkte jag måste spela igenom det först. Och sen har jag haft väldigt mycket annat att göra, och så blev det inte riktigt så. Men det är fortfarande på min lista över to do.
Ja, innan vi kastar oss in på veckans tema då, som vi för sig har nosat på här nu, så ska vi ändå, vad är, man blir ju nyfiken då, vad har du gamat det senaste, eller gjort för nördigt det senaste?
Ja, förutom att podda då, så har jag spenderat sommaren med att spela igenom Clair Obscur Expedition 33, eller om det nu heter tvärtom, det spelar inte så stor roll. Ett JRPG som inte är JRPG utan från Frankrike. Ni har säkert hört talas om det. Det har ju blivit otroligt omtalat. Och jag kan bara instämma med den positiva kritiken. Otroligt snyggt. Otroligt soundtrack. Och liksom ett spel som passar mig väldigt bra.
Men jag gillar när det blir en upplevelse av det. Och en upplevelse har jag nu också när vi när den nya Alien Earth TV-serien har ju rullat på här på Disney Plus, mindre barnvänliga lilla sidokanalen som går namn Star, tror jag. Och jag vet inte hur insatt du är i Alien-universumet. Är det en favorit?
En favorit kanske är att ta i, men jag har ju definitivt sett Alien.
Jag älskar ju Alien-universumet, även om det är bara två filmer jag tycker är bra. Tre kanske, med den senaste Romulus. Men där tycker jag att man i den nya har verkligen fångat upp det som gjorde de tidiga Alien bra. Med tempo, med stämning, med stil och scenografi. Och, alltså det är en njutning. Den har sina skavanker. Men vi kommer ta det i ett Alien-avsnitt längre fram. Vi har ju, det gjorde vi också i förra säsongen, ett Alien del 1. När vi går igenom Aliens ur ett kronologiskt perspektiv, så börjar vi med Prometheus och sen Covenant och så arbetar vi oss framåt. Och Alien Earth har i alla fall gjort en positiv inverkan på mig.
Kul, jag har faktiskt inte kollat in den, men är väldigt nyfiken. Den är återigen en annan sak på min lista. Ja. Den här listan.
Man har så många på sin backlog som man behöver göra. Nu ska vi prata det som vi kom hit för, peka, klicka.
Som ni har väntat, som ni har längtat, nu är det äntligen här, veckans tema.
Peka, klicka, embryot föddes väl innan 90-talet, men det var ju på 90-talet som det blev riktigt, riktigt stort. Och det var Monkey Island och det var Manic Mansion och det var, ja, men hur många titlar som helst egentligen. På den tiden så räknades ju det här som riktiga storspel. Och det var folk, när ett nytt Monkey Island kom, tvåan kommer jag ihåg, det var ju som bass kring det, så det fanns inte. Och sen så kom ju Full Throttle och Day of the Tentacle. Och det var liksom, det var det folk gamade. Och det gick vi igenom i förra avsnittet. Och för er då som inte riktigt är bekanta i genren, så handlar peka klicka egentligen om att det är ett berättande där du med hjälp av musen, ofta som du spelar på dator eller med kontroll och du spelar på station, där du styr en karaktär och plockar upp saker genom att peka på vad du ska göra. Och då ofta så samlar du på dig en massa grejer som du ska använda på andra grejer för att komma vidare. Och det här var ju en gigantisk industri, men vi avslutade ju förra avsnittet lite med när den här gyllene eran dog ut i slutet på 90-talet. För då kom en massa andra AAA-spel som var helt, det var first person shooter och det var RPG och det var racingspel och det var liksom, och då blev det här lite långsamma funderandet. Det här var inte riktigt på modet. Och det som var gulligt och pixligt då, och det kommer vi komma in på nu, blev lite mer tredimensionellt och fult nu under 2000-talet. Men det för mig då, som jag kom ju in i peka-klicka-genren under just 90-talet, men du Anneli, du kom in i det faktiskt under 2000-talet. Hur kom det sig att du blev så fascinerad av genren då?
Jag har ju alltid varit en person som uppskattar pussel, jag uppskattar deckare, uppskattar, ja men du vet, den här korsord. Alltså jag har alltid varit så tänkig av mig, kan man säga så kanske. Så när jag upptäckte, egentligen började det väl i, och jag vet inte hur mycket av det här jag tog upp förra gången, men då får ni en liten så tillbaka.
En resumé. Ja. Det här hände i tidigare avsnitt.
Precis. Nej, men det började ju egentligen med de här edutainment-spelen för mig som man spelade när jag gick i lågstadiet. Så där, första klass och tredje klass, som ändå hade ganska mycket element av peka-klicka i sig, fast man lärde sig också matte typ, eller vad det nu var.
Vilken sal ska jag gå in i? Oj, mattelektionen. Vad är 4+4?
Ungefär så, ja. Och så sen så var det vid något tillfälle som jag gick in på Game, den gamla affären som inte längre finns i Sverige, och såg spelet, och vi kommer kanske prata mer om det här, men jag såg spelet Runaway stå där i hyllorna. Och jag gick dit flera gånger och tittade på det här spelet. Det var lite för dyrt, alltså. Det höll inte riktigt för min plånbok.
Men det du fascinerades av var då omslaget egentligen?
Jajamän, omslaget. Och liksom baksidan hade väl ett antal så stillbilder från själva spelet. Liksom, som, och jag kände bara, det här är ett spel för mig. Och sen till slut så köpte jag det. Och sen, ja, var det kört.
då blir du fast helt enkelt. Men, och det som ändå händer här under 2000-talet är ju att det sker ju grafikmässigt så lämnar ju de flesta spelen det här pixliga 2D. Man går över till 3D. Vissa gjorde det mer lyckat än andra, men i ärlighetens namn var de flesta spelen i början på 2000-talet rätt fula. Och, men det fanns ju andra spel då som tilltalade mer. Och det var ju allt från first person shooter som vi har nämnt tidigare, men även Mario så gick över till tredimensionellt och sådär. Man försökte ju i slutet på 90-talet att göra Grim Fandango i 3D. Men då var själva styrsystemet så jävla klumpigt, så det var väldigt svårt att navigera i det hela. Och från att då varit storspel så blev det under 2000-talet mer en indie. Det gick över från AAA-titlar till en indie-era. Så 2000-talet är väl egentligen tripeka-klicka-tidens stora indie-period skulle jag säga.
Ja, och på ett sätt så har väl den inte slutat sedan dess, utan det är ju fortfarande i det stora hela indie-studios och mindre studior som gör peka-klicka eller liknande spel.
En annan grej som också, det hände ju såklart flera saker med genren under 2000-talet. Det kom ju fler och fler konsoler och då gillar man kanske lite mer action, men det var ju ändå mycket pussel och sånt i de här spelen. Så det passade sig kanske bättre på datorn. Så många övergav ju PC:n när PlayStation och så vidare gjorde stor succé. Man började också under, alltså 90-talet var det oftast ganska humoristiska titlar. Det fanns väldigt mycket humor, komplexa pussler och så vidare. Men under 2000-talet så blev det ännu, och det var väl det som var indie-grejen egentligen, att man gick in på känslor mer. Det blev mer episkt, det blev mer experimentellt, det blev mer allvarligt också. Det kunde ta upp ganska allvarliga teman. Och flera av de spelen vi ska prata om nu är typiska exempel på det. Men det blir mer filmiskt, det kom in mer röstskådespeleri, mer detaljerad animation och som du nämnde tidigare, musiken blev ju väldigt, väldigt viktig. Det blev en upplevelse helt enkelt.
Ja, men det håller jag med om, och det var väl kanske ett sätt att förnya genren egentligen på många vis, ja.
Och sen då, så vissa aktörer som Telltale som vi kommer att prata en hel del, för de var väl kanske en av de största aktörerna under 2000-talet, de började med episodiska format. Alltså du köpte spel som var i 5 kapitel eller episoder som det hette. Så fick man 1 och så får man vänta på del 2. Men just att det blev en indera gjorde ju också att spelen blev mer nischade, och det blev ju också då, alltså vi fick ju spel som man aldrig tidigare tänkt på, som man inte trodde var möjliga, och det var väl ganska bra. Du pratade om, eller jag vet, vilket var det här spelet du såg i hyllan?
Det var spelet Runaway, A Road Adventure av Pendulo Studios, Pendulo Games, Pendulo Studios.
Ja, men precis, spansk utvecklingsstudio faktiskt. Och det här är ju ganska kul, för det kom ju 2001. Och här är det egentligen, det är en äventyrsaction i amerikansk miljö där man spelar någon Brian Basco som ger sig ut, alltså han ser väl något maffiabrott och så ska han rädda någon från något mordförsök, och så åker de på någon road movie eller road trip liksom. Och vad var det som gjorde att du gillade det här spelet så mycket? Och eftersom det här tydligen var vägen in för dig i genren.
Ja, men dels så tror jag att det har att göra med att det är ett ganska filmiskt upplägg. Det är så, du är den här ensamma protagonisten, och det är den snygga tjejen som du måste rädda, och hur ska det gå? Och det här är ju ett väldigt, väldigt humoristiskt spel då. Så man möter många så flamsiga karaktärer av olika varianter, och pusslen kändes på något sätt fräscha, och det kändes kanske lite mer modernt då. Det är inte så, i en del av de äldre peka klicka så är det ju verkligen så, tryck på talk to och sen person. Här är det ju fritt, bara klicka vart du vill klicka, se vad som händer. Men framförallt verkligen story-elementen i det här tyckte jag var det bästa.
För också grafiken var ju ganska humoristisk, men ganska färgstark också. Man alltså, vissa har jämfört det med Pulp Fiction i stilen, just det här lite galna, filmiska, och att den också Men hur klarade den här 3D, det här spelet, själva förvandlingen till 3D?
Alltså det är ju någon slags 2D, 3D på något sätt. Alltså det är ju väldigt så serieaktigt. Det ser ut som en tecknad serie mycket, och det tror jag var en stor förtjänst. För att många av de här första 3D-spelen som vi pratade om var ju väldigt så kantiga och ganska fula. Men det här blev någon slags mitt emellan, kan man nästan säga.
Men just att man försöker inte, alltså visst, du kan ju se att det är en människa, men man gör det inte för att det ska se verkligt ut. För det var ju det som var det stora problemet när många av de här spelen försökte göra, och nu ska det se så verkligt ut som möjligt, och så såg det bara jättehemskt ut.
Ja, sen får man inte glömma heller att det var ju snyggare på de gamla tv-apparaterna, för att det renderade bättre på de gamla skärmarna än vad det gör om man spelar ett sånt gammalt 3D-spel idag. Men ja, definitivt, det finns ingen... Ja, men som du sa, det försöker inte se verkligt ut, det försöker se tecknat ut.
Och den här blev ju en äventyrsklassiker. Den fick ju tillbaka intresset för den här genren som då på slutet på 90-talet började dö ut. Så blev det här liksom som en, oh, nu är vi tillbaka igen, det är någonting nytt och det är, man gör någonting annat i den. Och det här var ju ändå, man har ju ändå fortsatt lite grann på det här LucasArts humoristiska. Men sen kom ju några år senare, och då är det en annan utvecklare. Då är det ju Revolution Software, ja, som gav ut Broken Sword, The Sleeping Dragon. Och Broken Sword-serien hade ju redan sin fanbase. De första spelen kom redan på 90-talet. Men i den här tredje delen så får man köra som George Stobart igen, som har blivit advokat av någon anledning. Han ger sig iväg till Kongo med sin partner Nico Collard. Och så undersöker de en uppfinning för obegränsad energi. Och så hamnar de i ett äventyr som går över hela kontinentet med massa hemliga sällskap och forntida mysterier och kulter och så här roliga grejer. Jag vet, min naturliga fråga till dig då är ju, var det här spelet du tog upp efter det föregående då, Road Adventure?
Nej, det var det verkligen inte. Jag spelade Broken Sword, ettan var nog väldigt, väldigt länge sedan så, men de här som man ändå kan klassa som lite nyare, typ trean och så vidare, de spelade jag för... Ja, jag vet inte. Ett gäng år sedan liksom. I vuxen ålder ändå. Så att de spelade jag inte på 2000-talet faktiskt.
Spännande. Nej, men här gick man ju verkligen all in på 3D-grafiken. Det här var ju verkligen så typiskt klassiskt hur man försöker använda sig av 3D-grafiken. Men man ville ändå återigen här då ge den här filmiska känslan. Så man hade faktiskt hyrt in filmkonsulenter för att liksom få hjälp med stilen på grafiken och med målandet och sådär. Och den påminner ganska mycket om så japansk anime-stil i vissa delar om man jämför med de tidigare spelen. Och det här spelet fick ju faktiskt rätt bra kritik också, just för att både, den här är ju också rätt humoristisk, nu har vi sagt så alla mörka spel här på 2000-talet, och så har vi ytterligare ett humoristiskt spel, men det var ändå en utveckling, för de andra var ju typiskt 2D liksom, och nu fick vi det första 3D, så det blev liksom ett Broken Sword för en ny generation. Vilket av spelen i Broken Sword-serien tycker du är bäst?
Alltså jag är nog lite tråkig och säger att det är det första, men för jag är osäker på om jag spelade igenom hela trean och kom till fyran, eller om det var trean jag fastnade i. Men det finns i alla fall ett tillfälle i, om det nu är trean eller fyran, där man ska smyga förbi en vakt, och den klankiga grafiken gjorde det totalt omöjligt. Det gick liksom inte, och det säger väl också någonting om det här med den begynnande 3D:n, att så här, tanken var god, men det funkar inte alltid riktigt som det var tänkt, tror jag.
2002 så kom ju faktiskt ett Siberia, och det här var ju också väldigt, väldigt stilbildande för just den här genren. Här får man följa en karaktär som heter Kate Walker, som är en amerikansk advokat som åker till en by i France för att säkra försäljningen av någon leksaksfabrik. Och så blir det här en äventyrsresa som utvecklas till resa genom hela Europa. Kate försöker hitta den här fabriksägarens försvunna bror och försöka uppfylla hans sista önskan och sådär. Och här var det väldigt bra fokus på eller fokus på det här Art Nouveau, heter man, säger man så, estetiken med steampunk-elementen, och jag älskar ju steampunk. Det görs ju fortfarande alldeles för få steampunk-spel skulle jag säga. Det fokuserar verkligen på berättelsen och det får vara lite långsamt och lite så här detektivandet, och dialogen är ju fantastisk i det här spelet, Siberia.
Ja, det håller jag med om. Det jag generellt skulle säga är att de är ganska svåra i min uppfattning. I alla fall ja, när jag spelade dem, det var ju jättelänge sedan nu, men jag minns dem som faktiskt ganska svåra. Och liksom det var ganska lätt att fastna i olika pussel, eller att vissa peka-klicka-spel lider ju lite av det där att det är väldigt svårt att hitta specifik, alltså vad är den här specifika saken jag måste trycka på eller vad det nu kan vara. Och det tycker jag att det här spelet har lite grann, men det är otroliga spel, det går inte att säga något annat.
Och när du säger otroliga spel, då tänker du också på Siberia 2 som kom 2004 när Kate är tillbaka med då är hon tillsammans med någon Hans Vorarlberg, jag vet inte, Vorarlberg kanske han heter, men då, och de ger sig iväg på någon sån här specialbyggd rälsdriven vagn för att hitta den här ön Siberia som då är mammuternas sista hem. Alltså man andas ju den här stämningen bara man hör det här.
Ja, men precis. Och jag tyckte nog också att de här spelen var lite creepy när det begav sig. Det finns, men det har ju lite att göra med att det är alla de här, jag vet inte vad heter det på svenska, men automatons överallt. Det är liksom dockor och liksom små maskiner som är mer eller mindre lifelike. Nu känner jag att jag blandar språken här, men
ja, men steampunken kan ju verkligen vara så, ja, men det kan inte vara så jättefint med de här flygande skeppen och alla coola liksom uppfinningar som kanske hade kommit om vi fortsatt på det spåret, men det kan, som du säger, de här lite läskigare robotarna och gruvorna och allting runt omkring, det är ju rätt coolt alltså.
Ja, men verkligen, och det var hela tiden hade jag lite känslan så här, är det någonting som kan hoppa fram och skrämma mig här? Jag vet inte. Sen är det ju också väl värt att tillägga att det finns även en Siberia 3, men det kom ju först 2017. Så det ska vi inte prata om, men det finns också.
Det ska vi prata om, men det tar vi nästa avsnitt.
Ja, precis. Ja, exakt.
Men Siberia är ju ett av de stora spelen i peka-klicka-genren under 2000-talet.
Ja, det stämmer mycket bra. Det skulle jag verkligen säga. Ja, men precis. Sen så vill jag ändå hävda att under 2000-talet, alltså första 10 åren av 2000-talet, så kom det mycket indiespel. Alltså det var många studior som så släppte ett spel här och där. Bara för att ge en lite mer generell ingång också, så det kom många spel som hade den här, både den humoristiska viben men också det här lite mörkare. Ganska många spel med pirattema. Inte jätteförvånande kanske efter liksom Monkey Island och allting, men det känns som att det var en lite ny era, både för peka klicka och för de här lite mer äventyrsspelen som vi också har pratat om, som började dyka upp.
Man kombinerar ju det på ett sätt, och det var ju sätt som peka-klicka-genren utvecklades på. Dels då, så inte bara grafiken utan berättartekniskt också.
Ja, men precis, verkligen.
2004 så kom ett annat spel, ytterligare en europeisk studio som var Keops studio i Frankrike. Return to the Mysterious Island. Och den här är ju lite mer, eller den utspelar sig på en hemlig ö. Och man spelar Mina som är någon kvinnlig seglare som strandar på den här obebodda ön. Och här är det ju väldigt mycket pussel och överlevnadsstrategi för att hitta öns hemlighet. Ganska så här Julius Worms inspirerat. Man ska lösa gåtor här också. Ja, jag tror till och med både Nemo och Nautilus är med liksom det här vraket i spelet. Vad har du för minnen av det här?
Jag vill säga att det har lite mystaktig feeling.
Ja, men precis, det var det jag tänkte säga. Det här är lite arvtagaren till myst. Men mer kanske, lite mer äventyr, men det var just den här kombinationen av överlevnadstema och äventyr som gjorde spelet unik. Och sen också just den här ganska designen som andades Jules Verne ganska mycket och serietidningsestetiken. Det blev det här spelstudiens då största internationella framgång och det bästa äventyrsspelet 2004 och fick massa både nomineringar och priser. Och det var inte för allt för länge sedan som Adventure Games rankade som på plats 53 av de 100 bästa äventyrsspelen någonsin. Och sen fick den såklart uppföljare och så vidare också.
Jag känner ju genast nu när du nämner den här topp 100-listan att den behöver jag kolla in. Jag brukar ha ganska bra koll på Adventure Gamers. Där har jag spenderat många timmar på den hemsidan. Men jag vill ju genast kolla in hela den listan och spela igenom varenda spel. Gissningsvis har jag spelat de flesta redan, men ändå.
Ett spel som jag garanterat vet att du har spelat, det är en av de stora klassikerna från 2000-talet. Det var Funcom som utvecklade om. Här är det då, vi pratar om Dreamfall, The Longest Journey. Och återigen, en uppföljare. För The Longest Journey kom för visserligen 99, men den här utspelar sig då 10 år efter det första spelet. Och man följer en journalist som heter Zoe Castillo i någon form av framtidsvärld där hon hoppar mellan olika världar. Någon högteknologisk sci-fi-värld och en fantasy-värld. Och sen dras hon in i någon global konspiration kopplat till något ont företag som manipulerar drömmar med hjälp av hjärntvätt.
Ja, det stämmer. Och det här spelet var också en av vägarna in i point and click eller äventyrsspel generellt för mig. Också ett av de första som jag skaffade. Ja, det är ju några år efter Dream eller Runaway då, men det här var också en sån tidig för mig då. Jag var 15 när det här spelet kom ut, så det borde ha varit ungefär då jag spelade det. Jag tyckte det var helt fantastiskt. Mycket bättre 3D. Intressanta mekaniker, men även här, och det är väl det jag oftast faller för i den här typen av liksom äventyrsspel eller peka-klicka-spel. Det är en story som fångar, det är immersive liksom, det är det här, oh, det är spännande, det händer någonting, man vill veta, jag måste spela mer, jag måste veta vad som händer sen liksom.
Och det här är det ju vacker kanske man inte ska säga i dagens mått mätt, men på sin tid här, om man då jämför med de som kom tidigt 2000-tal, så såg det här rätt snyggt ut, rätt coolt ut, världarna fick ta plats och man lyckades göra 3D som du sa, rätt schysst.
Ja, och jag menar, jag har spelat om det här på senare tid och det håller ändå helt okej, okay, alltså. Det tycker jag. Det är väl värt att spela om man inte har gjort det.
Och ofta så är det så här, i de här peka-klicka-spelen så är det ju ofta så här, ja, men du går dit, klickar där, pratar med någon där, plockar upp den här. Men här fick man ändå in både lite strider och hoppsekvenser och det var lite mer action. Och det var ju också någonting nytt för genren.
Ja, och kanske inte början till, men på många sätt en väldigt stark förankring till äventyrsspel. Och jag skulle ju ändå säga att de här två genrerna ligger väldigt nära varandra än idag och har ofta kanske element av varandra i nyare spel, om inte annat också.
Ja, och även rollspelen till viss del, ska jag säga.
Jajamän, absolut, absolut.
Det var ju så att på LucasArts storhetstid under 90-talet så gjorde de ju Sam & Max, som var ett humoristiskt detektivspel. Och nu då under 2000-talet så kommer Telltales in i bilden och plockar upp den här licensen och gör ju då två stycken Sam & Max-spel som är episodiska då. Så här kommer ju då de här första episoderna in. Ett intressant koncept som ett tag var ganska stort. Och Telltale växte ju ur peka-klicka-kostymen så småningom. Och de gjorde ju också det här fantastiska spelet som bygger på de här fablerna. Wolf Among Us, som är ett fantastiskt spel. Men där är det ju väldigt mycket vilka val du gör och så kan du få helt olika slut och så vidare.
Ja, och jag tänker att det kanske kommer mer i nästa avsnitt, för det här är efter 2010.
Precis, och de började i alla fall nu här lite smått med att utveckla ändå peka-klicka-klassiken Sam & Max. Så 2006 kom Sam & Max Save the World, och sen kom Beyond Time and Space 2007. Och här får man då följa de här två detektiverna som heter Sam & Max. Och Sam, han är en hund och Max är en kanin. Men de ser ut som humanoider då, så de går omkring på två ben. Och så löser de ganska absurda fall.
Ja, men det stämmer bra. Och Sam & Max specifikt är ju också väldigt så den här absurda humorn, och de är ju två hårdkokta New York-detektiver. Alltså det är lite den viben. Men jag minns väldigt väl den här tiden när de här episodiska spelen började komma och hur frustrerande jag tyckte att det var. Att sådär, kan de inte bara snälla släppa hela spelet på en gång? Varför måste jag vänta hela tiden i hur lång tid som helst innan man ska få spela nästa episod av saker? Så jag är glad att den eran dog ut, om jag ska vara helt ärlig.
Men det är lite så här som man sitter och tittar på en bra tv-serie, tänker jag. Och det är sån här längtan, kanske inte, ja men dels det bästa avsnitt, men framförallt då till nästa säsong. Man verkligen längtar efter att få fortsätta sin story.
Ja, jo men så är det ju definitivt. Och alltså något man kan se som en fördel med det här episodiska upplägget, det är ju att det blev ju lite mer ett spel varje episod på ett sätt. Men jag vet inte, jag generellt var jag mer frustrerad än nöjd. Men det kanske också är, alltså jag tänker att fler än jag tänkte så med tanke på hela Netflix-grejen och allting som har kommit sen med tv-serier, att man gärna släpper en hel säsong på en gång och inte att man ska behöva vänta och vänta. Så det finns väl kanske lite olika takes på ja, hur mycket man gillar det eller inte.
Hur länge sedan man såg ett nytt Sam & Max-spel?
Ja, det var ju väldigt länge sedan. Jag gissar att det var 2007 typ, eller 2008 eller vad du nu sa. Det var länge sedan. De är ganska roliga, men också lite så, jag skulle säga att de lider lite av samma, eller lider, det beror ju på hur man ser det, men det är lite samma som Monkey Island, att det är det här, kombinera två helt random saker som inte hör ihop överhuvudtaget och så kommer du vidare. Så det blir väldigt mycket det här med att man måste gissa sig fram till vad som är rätt, och man bara prövar och prövar, och då föredrar jag nog spel där man behöver klura ut lösningar som är någonstans är logiska ändå.
Ja, men Sierra vet jag ju, nu backar vi verkligen 80-90-tal här, men de hade, där kunde jag ju, när jag spelade första polisquest, då kunde jag, för då fanns ju inte internet och man satt där och hur ska jag komma vidare, jag kunde inte surfa, jag kunde inte prata med någon, för ingen som har liksom gjort det här tidigare, och så helt plötsligt så vaknar man upp i morgon och bara, ja, jag ska prova att göra så. Och det var lite både tjusningen och frustrationen med de tidiga pick-and-klicka-spelen.
Ja, men så det kan jag verkligen förstå. Jag kanske lider lite av millennial-syndromet också, att man vill gärna ha allting på en gång och nu och sådär. Jag vet inte. Jag gillar ju att klura på grejer också, men jag vill inte att jag ska behöva klura i 3 dagar för att komma på. Liksom, då blir man lite, ja. Ja, nej, men det, du har rätt också. Det finns ju en charm i det där, det gör det ju.
Vi har ju nämnt några av de här företagen som faktiskt blev ganska stora här under 2000. Pendulum Studio, vi har ju Revolution Software med sina Broken Sword-serier, Funcom då som gjorde Longest Journey och Dreamfall, och Telltale som vi precis pratade om. Men ett spel som är väldigt spännande är ju Widget Eye Games, som var ett litet indie-företag och som specialiserar sig på just klassiska peka-klicka, men ofta i pixelgrafik faktiskt. Och de gav ut någonting som kallades Blackwell-serien. Vad var detta? För det här blev ju också väldigt stort.
Ja, de här spelade jag långt. Jag blev faktiskt förvånad att de här spelen kom så tidigt. Jag trodde att de var mycket nyare faktiskt, om jag ska vara helt ärlig. Men i Blackwell-serien så följer man ett medium och hennes spökpartner som ska lösa mordfall. Och de här spelen är ju som du sa i pixelgrafik, eller vad jag skulle vilja kalla för new school pixelgrafik. Det vill säga apsnygga. Jag älskar pixelgrafik. Det är min weakness in life. Det är det bästa jag vet. De är också väldigt, väldigt välskrivna. För att varje spel har en liksom noga uttänkt och spännande, liksom också det här narrativ, ja, det är en spännande story helt enkelt. Och samtidigt då så finns det något av en overarching story över alla de här 5 spelen som ändå finns.
En röd tråd som går igenom allt. Typ som en detektivserie där liksom man löser ett mord varje avsnitt, men det hänger, den stora mördaren är någonstans i slutet.
Ja, men exakt. Och även karaktärerna har någon form av overarching story som är väldigt intressant. Jag skulle säga att de här spelen är förhållandevis straightforward. De är kluriga, men det är inte på nivån då att man ska kombinera en banan med en basketboll för att, utan det är lite mer logiska. Ja. Och jag tycker då att, alltså den här studion då, Widget Eye, det är min favoritstudio. De har gjort en del andra spel också som gissningsvis har kommit efter 2010. Men de är väldigt, väldigt väl värda tiden och de allra flesta tror jag kostar mellan typ 5 och 10 euro. Så investera i dem alla där ute skulle jag säga.
Och görs det fortfarande spel i den här serien?
Inte i Blackwell-serien, utan de har gått vidare till att göra andra spel efter det och mest fristående spel. Liksom. Men det finns allt möjligt, det är lite sci-fi-aktiga, det finns postapokalyptiska, det finns, ja, det är lite blandat så, men de är grymma.
Och Blackwell, om du fick säga liksom tre genrer som den in och gränsar på, vilka genrer skulle du ta då?
Blackwell? Alltså det är ju väldigt renodlade skulle jag säga, peka, klicka. Det är mordfall med övernaturliga liksom.
Crime, lite övernaturligt. Och är de dark liksom?
Ja, men det är, ja, jo, det, alltså det är inte så jättehumoristiskt, men det har humoristiska inslag. Men mer dark än så, ja precis, lite mer en seriös story liksom.
Vad skönt, nu fick vi in lite seriöst, eller lite så här mörka spel, inte bara humoristiska spel när vi ändå säger att 2000-talet ska vara lite mörkare.
Det kommer fler sen.
Vi har ju nämnt steampunk här och nu blir det i slutet på 2000-talet, alltså 2009, eller säger vi, ja men, jo, men det stämmer. Då är det ett tjeckiskt bolag som heter Amanita Design som släpper det fantastiska spelet Machinarium, där man styr en liten robot som heter Josef. Det är kul namn då på en robot. Han kastas ut på en soptipp efter att det är några skurkar som stjäl hans hjärna och glasögon. Så Josef måste återmontera sig själv. Så han ska ju smyga in i den här staden Machinarium och stoppa de här skurkarna Black Caps då, från att spränga stadens torn. Under resans gång så räddar han sin flickvän också som heter Berta från skurkar. Och så löser de massa gåtor och så vidare. Och det här finns ju inga dialoger. Den här var ju helt dialogfri. Kommunikation skedde här genom tankeprickar, bildsymboler och mycket handritad detaljerad grafik. Och så är det såklart mycket pussler. Pussler, pussel.
Ja, men det stämmer ju. Och det här spelet tycker jag är helt fantastiskt fortfarande. Det här kan man spela om och om igen, tycker jag. Det är ju väldigt mycket pussel som du sa. Det är mycket mer pusselorienterat än vad det är. Det är inte så mycket hitta liksom, grejer att kombinera, utan det är mycket mer ta dig fram genom den här världen. Du kan också manipulera den här roboten på olika sätt under spelets gång liksom, så att man blir lång och kort och liten och stor. Alltså sådär. Jätteintressant. Och Amanita Design har även gjort ett, om jag inte blandar ihop det nu, ett gäng andra spel som är väldigt intressanta och väldigt annorlunda.
Och det här blev ju en jätteexcess. Den har ju sålt över 4 miljoner exemplar totalt. Så att, och det här var ju från ett indie, det var ju då ett indiebolag. Det blev ju extremt hyllat också för sin konstnärliga charm och den här innovativa designen.
Ja, och det som jag verkligen tycker att de gör snyggt är just att det inte är någon dialog. Och dialogen behövs inte för att hela spelet berättar en historia ändå. Och det tycker jag är ett så fascinerande sätt som spel kan göra på ett väldigt intressant sätt, just det här att det kan vara dialogfritt och då är det liksom inte textrutor heller, utan det är ingen dialog och ändå förmedla så mycket känsla och så mycket inlevelse i liksom, en historia.
Ja, man fångar verkligen hela den känslan i det här spelet. Återigen, steampunk is the shit. Det finns ju några, vi närmar oss slutet här på 2000-talet nu och närmar oss 2010-talet. Men det kommer ju såklart en uppföljare till Monkey Island även detta decennium. Och det är ju Telltale som återigen grabbar tag i en licens från LucasArts. Och Monkey Island som då fick ett jättestort genomslag på 90-talet handlar ju om den här piraten Guybrush Threepwood och hans käresta Elaine Marley. Och de är tillbaka här återigen för att bekämpa demonpiraten Leeshak. Och herregud vad jag har spenderat timmar i Guybrush Threepwoods stövlar. Och nu, men nu då blir det ju blir det ditt favorit, då blir det episoder, så det är 5 episoder. Och där man då jobbar sig fram närmare och närmare målet. Men det är ju den här här är det ju pirattema, och det är Karibien, det är massa öar, det är slapstick-humor, det är pussellösning och många så klassiska figurer. Det är typ som när man kollar på en Marvel-film och så bara, åh, men den här hjälten och bla bla bla. Lite den känslan, det använder man ju jättemycket här i Tales of the Monkey Island från 2009 också. Och så var det ju kul att efter så lång tid åter få ge sig ut på de sju haven.
Ja, och jag tror att det är ju en stor förtjänst för det spelet. Alltså jag menar inte att det var dåligt på något sätt. Jag tyckte det var toppen. Men just det fick ju mycket av just det här. Kommer du ihåg det här? Kommer du ihåg det här? Kommer du ihåg den här karaktären och den här roliga grejen? Alltså det var ju väldigt mycket tillbaka blickar i det gamla på något sätt. Jag tyckte de var bra.
Vad hette han som alltid sålde saker? Kister och grejer. Stan hette han så?
Jajamän.
Och sen var det någon mer, vilka det fanns hur mycket exakt goa karaktärer som helst och spöken och allt möjligt.
Ja, men ja, och pirater och ja, men exakt.
Och Elaine, var man inte lite småkär i henne?
Det får du stå för.
Ja, så kan det, så. Ja, det kan jag stå för. Det var ju, det fick ju väldigt positiva recensioner och fick ju väldigt mycket pris också just för sin humor och att karaktären åter var tillbaka. Och det kom ju fler spel senare. Det senaste har jag spelat nu och mina barn fattar ju ingenting. Pappa, vad tråkigt, du bara går omkring och pekar på saker. Och sen så bara, men man ska se ledtrådar och så här. Men pappa, kan inte kombinera de här då? Men det går ju inte, förstår du väl. Och så gör man det, så bara funkar det. Då bara, ja! Yeah! Då är de med på banan. Ja, men titta här pappa, gör det här pappa. Och sen så är de med inne i världen. Så att det är ju kul.
Ja.
Monkey Island är roligt.
Ja, ja. Svar ju.
Men allt är ju inte roligt. Det finns ju fler spel som kom här i slutet på 2000-talet. Och jag vet ju att några av dina favoriter kom då.
Ja, nej, men jag skulle vilja slå ett slag för ett företag som vi också kommer prata mer om i nästa avsnitt, som heter Daedalic Entertainment. Och de började släppa spel 2008, så jag skulle vilja lyfta fram tre spel faktiskt som de gjorde där precis på slutet av då 00-talet, eller vad man nu ska kalla det. Det första spelet de släppte heter Edna and Harvey The Breakout. Och det handlar ju helt enkelt om en psykiskt instabil liten flicka och hennes gosedjurskanin.
Också väldigt humoristisk grafik.
Det är väldigt humoristiskt, men väldigt mörka teman. Det är väldigt mörka teman.
Ja, för här pratar man ju alltså psykisk ohälsa.
Ja, men precis. Och ganska allvarliga omständigheter som den här tjejen befinner sig i, med liksom olika boenden där hon blir förtryckt och så vidare. Så. Men ändå allting med en humoristisk ton hela tiden. Och det uppskattade jag ändå väldigt mycket. Det finns också en uppföljare då som kom efter, ja, det kom 2011. Det var också roligt, och det var ju på många sätt också en så callback till 90-talets humor och stil så. Men 2009 och 2010 släppte de två spel som var väldigt annorlunda. Det var nog kanske i samband med andra företag och sådär, men det första spelet, The Whispered World, har du hört talas om det?
Det har jag faktiskt inte.
Nej, det är ett väldigt fint spel där man spelar en liten clown i kaninkostym som behöver rädda världen från att gå under. Väldigt mörkt, grått, inte så färgglatt och inte så humoristiskt, utan ganska deppigt och mörkt och gulligt. Alltså det är en så lite hjärtvärmande och hjärtskärande liten historia om den här stackars deprimerade clownen.
Det är typ vi. Vi är små clowner som försöker kämpa i en grå värld som går under.
Ja, alltså du har inte fel. Och det andra...
Ja, vad skönt att du inte svarar. Det får stå för dig.
nej, det var ju rätt. Det andra spelet då, A New Beginning. Det kom 2010.
Och det är ju också en klassiker. Och där vill jag också minnas att det var fantastisk grafik. Men berätta lite mer om det.
Ja, men det är lite mer kapitelbaserat. Där man spelar två olika karaktärer. Den ena heter Faye, den andra heter Bent. Jag undrar om han är norsk, det minns jag inte riktigt.
Vi säger att han är norsk, det låter ju norsk. Bent. Ja, Bent.
Ja, men precis. Och det här spelet handlar också om en stundande undergång, fast det är inte fantasy setting då på samma sätt som The Whispered World, utan här är det lite mer ekologiska katastrofer och
det också, alltså, vi kan relatera till det med, helt enkelt.
Ja, men precis. Och det handlar mer om att de hittar någon slags bränsle som är baserat på alger. Och ja, saker och ting fungerar väl inte riktigt så som de har tänkt sig, helt enkelt.
Vad är slutmålet i spelet?
Ja, det var ju en bra fråga, du. Nej, men alltså, jag tänker med den här typen av narrativa spel så vet man inte alltid slutmålet från början, och det är ju lite det som är charmen med dem, att man upptäcker alla de här twistarna egentligen under tiden. Så det här är nog, skulle jag säga, den typen av spel där man kanske inte ska säga för mycket om slutmålet, så att säga. Men man ska ju rädda världen från stundande undergång även här. Liksom, det är väl kontentan av det hela.
Och man märker ju här hur berättandet har verkligen skiftat. Från det lite plojiga 90-talet till de mer seriösa ämnena. Man tar upp psykisk ohälsa, ensamhet, jordens undergång, det deprimerande, det mörkt, steampunken tar lite plats. Alltså, det blir en annan tonalitet i spelen. Och när vi lämnar 2000-talet här nu och går in på 2010-talet i nästa avsnitt, så kommer man ju utveckla genren ännu mer. Den kommer glida åt väldigt många olika håll. Om 90-talet var väldigt pixligt och 2000-talet var väldigt ingången till 3D-grafiken, men också indie-genrens stora debut egentligen.
Och det narrativa, väldigt mycket det narrativa.
Precis, berättelserna fick ju ta mycket plats. Men hur skulle man egentligen beskriva det kommande avsnittet och hur de kommande pekar klicka? Vad ser vi för trend och för utveckling där?
Ja, jag skulle säga att som du sa, det går åt väldigt olika håll. Dels så finns det hyperabsurda spel. Alltså, de är humoristiska på ett surrealistiskt sätt. Det dyker upp ganska mycket under 10-talet. Även lite, så att säga, throwbacks till 90-talet kommer när man är så. Nu ska vi göra en homage till alla de här gamla klassiska peka-klicka. De börjar dyka upp också. Sen, som vi pratade om lite med det här Telltale Games, det här narrativa drivet med quick time events och liksom, nu ska vi göra ett spel av Jurassic Park och så springer man runt där. Det kommer mycket mer också. Och i nästa avsnitt så kommer jag också vilja prata lite bubblare om genren visual novels, som är väldigt närliggande, skulle jag säga. Och så även kommer jag prata lite om några japanska spel som rör sig i de här genrarna.
Och den japanska spelgenren, de har vi inte pratat så mycket om här i det här avsnittet, men gissas vilka spel det finns här. Och vi får ju också i nästa avsnitt beskåda Telltales undergång och återuppståndelse. Alltså, det är ju episkt.
Ja, det är det faktiskt. Det stämmer bra, det ska vi också prata om. Det ser jag fram emot.
Allt så här, lite religiös touch fick vi in där på slutet. Men grymt, så himla kul att prata och peka klicka. Och det kommer vi göra minst en gång till. Och vi får helt enkelt lämna Guybrush Threepwood och Josef och de andra härliga karaktärerna. Om du får, vi gör så här avslutningsvis. Vilken karaktär kände du mest med från peka-klicka-genren under den här eran 2000-talet?
Vilken karaktär jag kände mest med.
Den var schysst att kasta fram så här på slutet.
Ja, det var inte så lätt. Men jag skulle nog ändå säga att de två spelen som jag nämnde från början som verkligen fick in mig i genren, det är ju Dreamfall och det är ju Runaway. Och måste jag välja så väljer jag karaktärerna i Dreamfall i så fall, för det tilltalade min personlighet mer. Så då.
Jag håller mig till Guybrush Threepwood igen. Jag känner mig ungefär lika rörig och flummig som han gör, men jag brukar ändå lyckas någon gång på slutet. Och han dyker ju upp i nästa avsnitt också. Det är så mycket vi ser fram emot nästa picka-klicka-avsnitt, så det blir helt otroligt. Men nu tackar vi för oss, Fredrik Forninger och
Anneli Thunberg.
Tusen tack för att ni lyssnade på oss.